En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Men vi såg ju vad vi såg på tv-bilderna. De kritiserade varandra ganska hårt där och slängde ut saker. Och Nylander såg ut som att han sa "Don't cry bro" och sånt där till Mitch Marner. Och, "This is not junior league" och sånt där. Och Mitch Marner i sin tur så inte slänga handskarna i frustration. Och såg ut som att Auston Matthews också skrek något till Marner och till andra lagkamrater. Så att det är väldigt frustrerat, det får man säga.
Orosmoln hänger över Toronto Maple Leafs. Ska Toronto ha någon chans att vända sitt underläge behöver alla lagets stora profiler vara på samma sida. Annars kan det återigen vara färdigspelat för Maple Leafs redan i slutspelets första runda. Hur ska Toronto lyckas med det omöjliga och vända detta? Varför hittar inte pucken hem? Och kanske den viktigaste frågan, varför levererar inte stjärnorna? Det ska jag och hockeyexperten Jonathan Ekeliv reda ut i dagens Sportbladet Daily. Och mitt namn är Erika Nilsson. Jonathan, kritiken har inte låtit sig vänta. Staden är besviken, fansen lika så och även spelarna själva. Vad är det som händer i Toronto Maple Leafs?
Ja, det undrar de själva också, höll jag på att säga. Det vill sig inte hittills det här slutspelet heller för Toronto. Och så har det ju varit nu ja, hur länge som helst egentligen. Senast de lyckades faktiskt bryta sin slutspeltorka och vinna en runda i alla fall i förra slutspelet. Men det var första gången sedan 2004. Så att de har ju onekligen problem i slutspel. Och nu är det nästa spöke här, Boston Bruins. De har inte vunnit en serie mot Boston Bruins på 65 år. Och torskat en väldig massa i närtid mot Boston Bruins. Alla fyra matcher i grundserien den här säsongen också. Så att nej, de har väldiga problem igen, detta stjärnspäckade Toronto.
Ja, och det är ett lag med den offensiva kapaciteten som Toronto har. Bör man inte kunna producera bättre än vad man har gjort? Eller hur tänker du där?
Ja, verkligen. Alltså, de gjorde väl näst flest mål i hela grundserien. Och sitter ju på en väldig massa stjärnor. Vi vet ju inte minst William Nylander här i Sverige. Så som han briljerade i Globen tidigare under säsongen när NHL var här på plats i Stockholm. Och så Auston Matthews då, som har också likt Nylander har ett nytt kontrakt som kickar in här efter säsongen. Så blir det dyraste spelaren i hela NHL. Och höll ju på att göra 70 mål här i grundserien, vilket hade varit första gången i ligan sedan början av 90-talet. Liksom. Så att offensiv kapacitet, det finns det i Toronto. Men det vill sig ändå inte i slutspel. Jag kan säga så här att på de senaste 11 slutspelsmatcherna, om vi räknar in förra säsongen också, så har de alltså inte gjort mer än 2 mål i mer än en match som de lyckats med. Men resten har de bara gjort 2 mål eller färre. Så att de har enorma problem att producera.
Det låter ganska smärtsamt att höra det, så min naturliga nästa fråga blir, varför når inte Toronto till sin fulla potential?
Ja, det är märkligt. Alltså, man tycker att den här offensiven ska funka ändå. Powerplay till exempel, om vi ser den här serien mot Boston, det står alltså 3-1 matcher till Bruins när vi sitter och spelar in det här. Så har de lyckats göra 6 powerplaymål hittills, Toronto 1. Så att bara där förlorar de ju också. Men det har väl att göra med laget i sin helhet. Det är ju en ständig kritik mot att de här 4 toppspelarna utöver Nylander och Matthews, även Mitch Marner och John Tavares, att de äter så stor del av lönekakan att det inte räcker till. I och med att det finns lönetak i NHL så har ju liksom alla lag egentligen samma budget att förhålla sig till. Och att Torontos övriga lag inte är tillräckligt starkt då. Kolla på målvaktssidan. Ilja Samsonov har såklart väntat också, förlorat målvaktsmatchen mot Jeremy Swayman. Backsidan i Boston är betydligt starkare än vad det är i Toronto också. Så att det börjar kanske bakifrån snarare att som gör att stjärnorna offensivt inte förlöses. För det blir ju mycket tajtare spel i slutspel och så vidare. Och Boston lyckas neutralisera helt enkelt Torontos offensiv och skapa mycket mer offensivt ändå. Kanske tack vare sitt försvar helt enkelt.
Ja, men om man ska kanske dra någon SHL-parallell där, så kan man ju titta på Rögle som fick till det bakåt och sen så kunde man jobba med det offensiva också. Är det någonting sånt där du är inne på?
Ja, det tycker jag är en rimlig liksom, iakttagelse. Det finns något gammalt ordspråk att offensiv vinner matcher men defensiv vinner mästerskap. Och lite samma sak kan man säga här i Stanley Cup. Det brukar vara defensiven som premieras i slutändan. Sen ska det ju finnas spets också såklart. Det är bara att ta ett annat exempel, kanadensiskt lag Edmonton Oilers då, med den största stjärnan i hela världen, Connor McDavid och Leon Draisaitl, the German Gretzky och så vidare, som öser in mål varje grundserie efter grundserie, men inte heller riktigt har lyckats i slutspel under deras era där, för att de inte heller haft ett tillräckligt komplett lag och inte lyckats sätta defensiven målvaktsproblem.
Ja, och så också, om jag förstår det rätt, så är det en pengafråga. Man har inte fördelat pengarna helt enkelt på rätt sätt. Man har satsat för mycket offensivt.
Ja, det är ju de här fyra, alla de här fyra core four som det kallas då, har ju liksom enorma kontrakt och det är 50% av hela lönebudgeten. Och det blir inte mindre nu heller när Nylander går upp i lön, Matthews blir dyrast i ligan. Så att det ser tufft ut även på sikt. Men det blir spännande att se här efter säsongen om nu Toronto åker ut. De är bara en förlust ifrån. Om en sån som Mitch Marner, vi kanske kommer in på honom, vart stor kritik mot honom. Även internt har det sett ut på tv-bilder. Han har bara ett år kvar på sitt kontrakt. Kan han bli tradad? Kan de till slut spränga den här toppfyran och försöka omgärda liksom core three, om man kan säga så, istället med lite bredare lag än bara så spetsigt liksom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och vi har jobbat inne på honom flera gånger. Svensken William Nylander, han är tillbaka. Kan han vara räddningen?
Ja, så han kommer tillbaka i den här fjärde matchen. Men nej, det villes ju inte bättre. Jag tycker nog att det var Torontos sämsta match i serien faktiskt. Och det har varit väldigt mystiskt kring Nylanders skada där, och så är det ju alltid i slutspel att man på sin höjd säger att det är en lower body injury eller en upper body injury, sådana här klyschor man slänger sig med. Men det har ju sipprat ut uppgifter om att Nylander lider av migrän. Och det har han gjort tidigare också. Det är väl därför han har ett liksom lite tonat visir också. För att liksom minska de symptomen så att säga. Men så det är väl en förklaring till att Nylander inte är på topp. Sen var det ju faktiskt så att den största stjärnan, Auston Matthews, klev av i tredje perioden i match 4 på grund av sjukdom. Han ska ju tydligen lida av något virus som häckat honom i senaste veckorna till och med. Så att det är väl sådana saker man kan skylla på Toronto också. De är liksom inte i slag, toppspelarna heller.
De är helt enkelt inte hela och rena kanske de är, men hela är de i alla fall inte. Och på tal om Nylander, du var ju också inne på det där och snurrade där. Nylander fångades i en hektisk diskussion av tv-kamerorna som han var inblandad i den senaste matchen. Vad handlade det om?
Jo, men ja, det har de har ju alla tonat ner efteråt. Men vi såg ju vad vi såg på tv-bilderna. De kritiserade varandra ganska hårt där och slängde ut saker, och Nylander såg ut som att han sa "Don't cry bro" och sånt där till Mitch Marner, och "This is not junior league" och sånt där, och Mitch Marner i sin tur syntes slänga handskarna i frustration, och såg ut som att Auston Matthews också skrek något till Marner och till andra lagkamrater, så att det är väldigt frustrerat, det får man säga.
Det var stökigt
och uppenbart liksom. Och det är ju också, det har vi inte nämnt heller, att det är ju Toronto Maple Leafs. Det är en Original Six-klubb. Det är liksom NHLs mecka nästan, får man säga. Nu kanske Montreal-fansen blir besvikna om man säger så. Men det är ju där Hall of Fame ligger. Det är där mesta av media är koncentrerat. De skulle kunna sälja ut 4-5 arenor. Det är ju sånt intresse. Publik, liksom, biljettpriserna är ju helt galna. Så det är ett enormt tryck att spela i Toronto, och snöbollen blir bara större och större för varje år som går. De har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967 liksom. Så att de har ju en fruktansvärd press på sig, och det är tydligt att de inte klarar av att hantera den.
Hur mår staden Toronto då, med tanke på det du säger att man lever och andas hockey i Toronto? Hur mår man?
Det är ju, jag tror att de både gråter och skrattar. Alltså det är liksom, det är ju trauma efter trauma varje år, och det är sån törst efter framgång. Och samtidigt så är det liksom, de är ju lite liksom så att resten av ligan och så, att de har blivit en laughingstock, om man kan säga så. Alltså att de blir lite till åtlöj, och att det är en grej att Toronto ska misslyckas. Så att de är nästan en spelande parodi liksom. Lite så utifrån sett.
Ja, och tidigare år har Torontos största svaghet varit avsaknad av toughness. Det tjatar om att det behöver större och starkare pjäser som ska liksom kunna komplettera den skickliga offensiva fyran som består av då bland annat svensken William Nylander. Man såg till att lösa det genom då att addera Ryan Reeves. Men han har inte stuckit ut på något positivt sätt heller, i alla fall inte nu här senast.
Nej, då gjorde han en ganska grov turnover då, som ledde till 1-0 för Boston. Och Ryan Reeves, det tycker jag också är lite, ja, men det är lite så här panikdrag många lag har gjort. Han har spelat i 6 lag på 6 år ungefär. När man ska, liksom, man känner att man behöver addera råhet, tuffhet, tacklingar och så här, då tar man in Ryan Reeves. Men han har, alltså visst, han kan tackla så han kan spela hårt, men han har aldrig vunnit Stanley Cup heller. Och det finns en anledning till att han har skeppats runt i olika lag. Han är inte, alltså, han är för dålig hockeyspelare helt enkelt, som är det viktigaste till syvende och sist. Så att, ja, visst, och inför säsongen, Tyler Bertuzzi är ju en tuffing. Max Domi, Toronto-ikonen Ty Domis son, kommer ju in också en tuffing. Men det är väl inte bara det som har fattats helt enkelt. Och överhuvudtaget så, det är mycket snack i Toronto ju. Och det ska ändra saker, vad är problemet? Och de, utöver den här toppfyran, så har de ju ändrat otroligt mycket i truppen de senaste åren. Alltså sen 2022, eller om det är 2021 i alla fall, så är ju liksom hela forwardsuppsättningen utbytt utöver de här 4 i toppen. Så att de har verkligen försökt ändra och hitta ny kemi, gruppdynamik, annan balans. Förra sommaren var det snack om att det är liksom, på grund av allt skifte så finns det ingen riktig lagsammanhållning, ingen riktig identitet, känsla för övriga spelare i truppen. Och lite så kan väl vara ett fenomen igen nu liksom, när det är ett helt nytt gäng bakom, där under, längre ner i hierarkin, som känner att de mest är legoknäktar som ska serva liksom core four helt enkelt.
Ja, och du är ju verkligen inne på det nu, hur stämningen är i laget, och vi är inne på stjärnorna, och det måste enas och vara på samma sida. Vad är det som inte funkar mellan dem just nu?
Ja, men det är svårt att säga, men det är det svaret alla vill ha liksom. Varför funkar det inte? Men ja, nej, men jag bottnar väl ändå i att lagbygget är för framtungt helt enkelt, och att de behöver lägga vikt på målvaktssidan och backsidan i första hand för att få ett mer komplett lag. Det blir för spretigt när halva lönebudgeten bara läggs på 4 spelare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hur ser utgångsläget ut för Toronto just nu? Vad har man helt enkelt framför sig?
Ja, det står ju 3-1 i matcher, och vad blir det, natten till onsdag är det väl, som match 5 spelas då i Boston. Så då är det ju matchboll för Bruins, där de är ju lite i tesen, man ska säga, till Toronto. Vi har inte pratat om Boston än, som de möter, alltså, som har ruskigt bra beställt på målvaktssidan. Alltså Linus Ullmark, som vann Vezina Trophy förra säsongen som ligans bäste, han sitter ju i båset liksom. För att Jeremy Swayman, deras framtida stormålvakt, har tagit över första spaden nu och storspelar i det här slutspelet. De har ruskig backsida med svenska Hampus Lindholm, absolut. Charlie McAvoy är deras stora stjärna där. Och liksom... En coach, Jim Montgomery, som har satt ett spelsystem som sitter långt ner i ryggmärgen på varenda spelare. Jag pratade med Hampus Lindholm inför säsongen, som ju har spelat i stort sett hela sin NHL-karriär i Anaheim tidigare, som sa att direkt när han kom till Boston så var det första gången han förstod klyschan att det sitter i väggarna. Det är någonting med Boston-andan liksom som bara smittar av sig så fort man kliver in i det omklädningsrummet. Och då har ändå deras stora klubbikon Patrice Bergeron slutat inför den här säsongen. Många trodde att det skulle få bort lite av den här Bruins-känslan, att de skulle tappa på grund av det. Men tvärtom så verkar det sitta väggarna, som Hampus Lindholm säger.
Väldigt intressant. Boston kanske blir ett annat avsnitt. Det vill vi gärna dyka ner i och veta mer om vad det är som sitter i väggarna där.
Ja.
Men du, hur ska Toronto, om vi fokuserar nu återigen på dem, lyckas vända det här? Det känns ganska omöjligt.
Det känns ju tufft nu. Matthews är alltså sjuk. Nylander har lidit av migränproblem. De sitter och skäller ut varandra i båset. Det är liksom enorm press på dem. Det är pinsamt och fiasko. Det är väl just det att ingenting talar för dem. Att de har redan förlorat på förhand, kan man säga nu. Att de kan hitta på något sätt energi av att de helt plötsligt börjar göra mål. För det finns ju hockeykunnande i dem. Det är ingen snack om saken. Det skulle behöva bli en positiv snöboll istället nu, så att, som rullar åt andra hållet, så att de kan få med sig energi istället för att det slukas bort från dem hela tiden.
Mm. Och om det nu blir så att det åker ur slutspelet i första rundan, hur stort nederlag är det här för ett stjärnfyllt Toronto, i alla fall offensivt då?
Ja, men de är trötta på ordet i Toronto, men det är ju ett fiasko. Det är ingen snack om saken med den truppen. De är i sin peak i sin karriär nu. De är ju så här 27-28 år när man ska vara som bäst. Det finns inga ursäkter egentligen för Toronto, trots att såklart jag har varit inne på det, sjukdomar och sådär. Men ändå, de är i sin prime nu. Det är meningen att de ska gå hela vägen med det här lagbygget. Och jag tror konsekvenserna kommer bli ganska stora. De bytte ut general manager förra sommaren, så det är väl ett panikdrag om de inte kan göra igen. Men coachen Sheldon Keefe hänger väl löst. Och Mitch Marner. Det kan ju faktiskt bli så efter snart ett decennium att en av de här Core Four-spelarna byts ut. Att man helt enkelt tradar Mitch Marner. En jätteduktig spelare, men de får inte att funka ihop i slutspel. Och då måste man ju faktiskt hitta på något drastiskt till slut.
Ja, min spontana känsla är ju kanske att man ska sluta med de här agera i panik, utan kanske bara samla sig och låta det ta lite tid och bygga upp igen. Vad tänker du om det?
Ja, precis. Tålamod är väl inte direkt Maple Leafs motto. Sen hävdar de ju själva det att de liksom har ju ändå låtit alla de här fyra vara kvar och så här. De hävdar att de försöker hitta någonting. Men runt omkring så har det ju, ja, helheten är ju osar ju liksom av panikdrag sommar efter sommar.
Och om det nu blir så att det åker ut, så finns det ju chans för svenska spelare att ansluta till landslaget för spel i VM som är runt hörnet. Vilka är det då som är aktuella? Jag blir lite orolig när du påpekar Nylanders migrän här.
Ja, det är väl risk att han tackar nej på grund av det. Annars har ju väldigt många svenskar tackat ja nu. Och anledningen till det är väl förmodligen att mindre än ett år, i februari 2025, så har vi ju den första riktiga landslagsturneringen på väldigt länge, på 10 år liksom, när det är den här väldigt lustiga namnet Four Nations Face-Off, som är någon slags ersättare till World Cup. Men det som är en NHL-styrd turnering då. Och det här VM:et blir väl en, man kan säga som ett genrep inför det, eller som en audition till och med inför det. Och att det är därför väldigt många NHL-spelare tackar ja helt plötsligt till VM-turneringen. Och jag tror William Nylander skulle tacka ja om han känner sig frisk i alla fall. För det har vi sett på i princip alla andra spelare, att de vill komma till VM den här gången.
Tusen tack Jonathan för att du tog dig tiden att svänga förbi oss här på Sportbladet Daily.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.